Sveriges Radio.
Ebba, tänk dig det här. Du ska på middag hos Donald Trump och du får absolut inte säga vad du tycker och du ska inte med en min visa vad du känner. Hela tiden ska du le, gärna vara rak i ryggen och du får absolut inte säga något fel heller. Och absolut viktigast, du har ett uppdrag, win him over. Och samtidigt så kommer hela världen att titta på. Några av dem håller faktiskt också andan.
Det låter tack och lov inte som du pratar till mig, Titti, utan att som du pratar om kung Charles USA-besök och det som ju många faktiskt kallar hans viktigaste uppdrag hittills. Och Titti, han gjorde ju faktiskt någonting annat också. Han pikade Donald Trump.
Du menar en kung utmana presidenten?
Alltså det är absolut min tolkning och inte bara en gång. Vad gör då Trump? Han ler, skrockar lite glatt och applåderar.
Och sällan har väl ett statsbesök varit så här välbevakat som detta. Men så gav kungen också Trump en present som bokstavligt talat fick hela internet att explodera. Du lyssnar på ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Ebba Kleberg von Sydow.
Kungligheter gör ju statsbesök titt som tätt. De planterar träd, det är finklädda ministrar som knyter kontakter, näringslivstoppar, de är där och kränger. Men nu tycks ju faktiskt spelreglerna ha ändrats lite, för sällan har väl ett statsbesök varit så här hårt bevakat och sällan har väl så mycket stått på spel som det kändes som här.
King Charles has made his first state visit to America as monarch.
Whatever our differences, we stand united.
He's had to tackle the Trump issue.
Charles agrees with me even more than I do.
But will it be enough to reset relations between the two nations?
För kung Charles, han åkte inte till USA som en vanlig statschef. Han åkte faktiskt dit som ett diplomatiskt vapen. Han hade ett tydligt uppdrag.
Och kontexten här är ju också speciell. Det handlar om att det är special relationship som varit mellan USA och Storbritannien sedan andra världskriget. Det är ju idag mer ansträngt än någonsin och mycket på grund av Trump. Det här besöket, det gjordes ju på begäran av brittiska regeringen och Washington Post, de sammanfattade som att Charles, han kommer med ett uppdrag som ingen annan än han kan göra, vara kung med versaler.
Om vi tittar på bakgrunden lite kortfattat så har Donald Trump kallat den brittiske premiärministern Keir Starmer för fegis. Anledningen är kriget i Iran. Han tycker att Storbritannien ställer upp för dåligt för USA i det här sammanhanget. Sen har det bråkats om tullar och förstås om Trumps hårda ord om NATO. Och då verkar man ju plocka fram det bästa verktyg man har, i alla fall när det gäller just president Trump, nämligen det brittiska kungahuset.
För som han älskar brittiska kungligheter, Titti.
Jaha.
Charles och Trump har ju träffat varandra genom åren, redan när Trump var affärsman och Charles bara prins.
Och Trump är ju mer fascinerad av monarkin än någon annan världsledare överhuvudtaget, törs jag faktiskt säga.
Lätt. Det har ju hunnit bli två statsbesök för Trump, för här har vi ju en president som alltså älskar pompa och ståt. Han älskar guld och allt som är kungligt grandiost och inte tackar en sån person nej när det kommer en flott inbjudan eller bara någon slags öppning till att besöka ett slott i Storbritannien. Och sen ska vi komma ihåg att han också verkligen respekterar monarkin och här är han ju någonting som är ganska ovanligt för Donald Trump. Han är liksom konsekvent positiv, förutom när det gäller Harry.
Ja, den lilla detaljen. Mm. Men här måste vi dyka ner i kung Charles extremt omtalade tal i USA och det han höll under middagen i Vita huset. För här tar han faktiskt upp det här med Donald Trumps förkärlek till guld.
I cannot help noticing the readjustments to the East Wing, Mr. President. Following your visit to Windsor Castle last year.
Alltså det är så ohyggligt torrt och ändå lite modigt. Han pikar ju Trump här. Subtilt, men det är absolut en peak, och då för hans förgyllning av Vita huset där ju liksom Trump har en favoritfärg och det är guld. Och han säger då här att presidenten, ja, han blev lite inspirerad av allt det guld han fick se under besöket på slottet Windsor då. Och mig vetligen, Titti, så är det inte många som vågar utmana Trump på det här viset. Jag menar, det här var ju inte enda gången.
Kungens tal är ju faktiskt historiskt även på andra sätt, i och med att Charles är nu den andra brittiske monarken som talat inför en samlad kongress. Drottning Elizabeth var där, hon gjorde det här 1991, men då var ju relationen mellan länderna en helt annan.
Ja, man kan ju säga att likheten mellan då och nu är ju att en monark då inte ska ta ställning och måste vara politiskt neutral.
Men nu, 35 år senare, så har vi ett pågående krig i Mellanöstern. En djupt polariserad värld där USA många gånger står på en sida och på den andra sidan Europa.
Och det är ju då spännande att kungen får stående ovationer både från demokrater och republikaner, vilket till och med Trump grattade till.
Jag vill börja med att gratulera Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that.
Den här unisona hyllningen är ju någonting som många experter har reagerat på. För han pratar ju ändå här, kungen, alltså om ämnen som Ukraina, klimatfrågan eller nature, naturen, som då Charles väljer att kalla det lite diplomatiskt. Och också förstås om vikten av allianser.
Ett kungligt klassiskt mellan raderna tal. Alltså det här är så noga genomtänkt, så noga avvägt.
Det var någon, läste jag, som kallade det för en käftsmäll formulerad som ett kärleksbrev. Det är ändå härligt.
Ja.
Och jag menar, här får man ju ge Charles att han har många års erfarenhet av den här typen av, vad ska man säga, hovlingo eller då diplomati.
Men det är verkligen ett konkret exempel på det man brukar kalla kunglig soft power. Något som det har pratats flitigt om det senaste året. Och det här gäller ju inte bara kung Charles.
Nej, och att man nu faktiskt använder kungligheter som diplomatiska verktyg. Jag kan inte låta bli att tänka på den här formuleringen om vad just diplomati är, enligt vissa då. Konsten att be någon fara åt helvete på ett sånt vis att de vänligt frågar vilken väg man ska gå.
Kung Charles starkaste vapen under hela den här resan, kanske man frågar sig vad det är. Alltså det är humorn, med utropstecken på det konstaterandet. Vi måste lyssna på det här.
Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
Bakgrunden här är att Trump tidigare då påstått att vi europeer hade pratat tyska idag om det inte vore för amerikanernas insats under andra världskriget. Och Charles passade då på att påminna om att amerikanerna, ja, ni hade troligen pratat franska idag om det inte vore för britterna. Ja, då tänker han ju såklart på när de då slog ner fransmännen i Nordamerika på 1700-talet. Man kan älska Charles kungligt långa perspektiv.
Och när han sen då lite grann så där i förbifarten understryker också att det är han, alltså Charles, som är statschef i Kanada, som ju Trump inte har den bästa relationen med. Alltså de här pikarna, delikata och elegant formulerade, de haglar. Och Trump, han sitter där och han ler och ler och ser så nöjd ut.
Och det är väl också just därför som man från brittiska regeringen väljer att använda kung Charles i ett sånt här läge. Helt enkelt som ett slags krishanteringsredskap. För sen överlämnar jag också kungen den mest geniala present som fick internet att välta. Vem hittade på det här? Det vill jag veta, Titti, för det här är så smart.
Det handlar ju alltså om en maffig mässingsklocka som det står Trump på. Klockan kommer från ubåten HMS Trump, en ubåt som kämpade i Stilla havet under andra världskriget. Alltså den var en del av den brittiska marinen.
Och den här klockan är ju då tanken att den ska påminna om ländernas gemensamma militära historia. Den glänser i guld, Titti, även om det är mässing, men det gillar Trump. Och sen förstås då kungens slutkläm.
Should you ever need to get hold of us, or just give us a ring?
Sen den där explosionen på sociala medier. För nu kommer tolkningarna. Övertolkningar, säkert i vissa fall, vad vet vi.
Ja.
Men ubåtens historia till exempel, den var en del av den tysta flottan. Och då är det här då en gåva till en president som sällan är just tyst. Bell End är också brittisk slang för en, ja, en dum, löjlig, irriterande person.
Alltså det här hade jag ingen aning om.
Nej, men det kände många som höll på med sociala medier till. Var det här en masterclass i brittisk understatement och kvickhet? Eller var det ett nästan helt overkligt sammanträffande som nu blåser upp då bortom alla proportioner?
Vad än avsikten var, så var effekten i alla fall stor och Trump himla nöjd.
Men jag kan inte låta bli att fråga mig vad det här besöket egentligen säger om monarkins roll idag, Ebba.
Ja, men det är en bra fråga, och Charles har i alla fall visat att monarkin är en spelare inom internationella relationer idag. Det har vi inte minst sett på bevakningen av detta, och vissa menar ju att en kung på sin höjd kanske kan liksom hålla en dörr öppen som annars hade stängts eller som var på väg att gå igen. Men kanske kan det i dagens läge faktiskt betyda någonting och göra skillnad, eller kanske inte.
Oavsett vilket så måste det här besöket vara något av en triumf för kung Charles, för honom personligen. Nu är karl 77 år gammal. Han har kämpat mot cancer, och man får väl ändå lov att säga att han har haft det minst sagt, ja, det här är ju ett understatement, men trassligt med sin bror Andrew.
Ja, och för inte tala om prins Harry, som han ju inte ens träffade i USA, eller barnbarnen Lilibet och Archie, som han ju inte kan ha träffat många gånger under sitt liv. Men jag tänker att de i alla fall säkert såg farfars tal på nyheterna på tv. Om de får titta på tv.
Ja, det var ju det.
Ja, det skärmar.
Det är ett annat avsnitt. Att kungligheter kan vara sprängstoff i världspolitiska frågor, det har vi faktiskt svenskt smakprov på. Vår egen kung Carl den 16 Gustav besökte Ukraina i våras. Det var inte hans första besök i landet. Men han är alltså, i alla fall fram till dess, den enda monark i världen som besökt landet sedan krigsutbrottet 2022.
Vi har sett det är en tydlig markering.
Det är det verkligen, och vi har sett andra kungligheter. Men att monarken väljer att besöka, det har vi faktiskt inte sett andra exempel på. Och det är naturligtvis en tydlig markering om vad landet Sverige står i den frågan. Och när kungen då var i Ukraina så sa han bland annat det här.
In Sweden, we greatly support the brave people of Ukraine, soldiers and veterans, you are full of full support.
Ja, men det är ju ett jättebra exempel där ett kungligt besök också, ja, verkligen kan vara en tydlig markering.
Men du, Ebba, när vi ser kung Charles så här på världsscenen, han har hyllats för de här två talen från alla möjliga håll. Skulle du säga att kung Charles vid 77 får sitt kungliga genombrott? Är det nu han får sina poäng som han har längtat efter?
Ja, men det är ju många som kallar det här en personlig triumf för honom på väldigt många vis. Men det är också spännande att se, och här tänker jag på en parallell med vår kung och kung Charles, att de frågor som de traditionellt har engagerat sig i, och då givetvis klimatet och miljön, de har liksom också blivit mer politiska. Så här har vi ju två regerande kungar som länge har haft ett engagemang i en fråga som nu har blivit mer politisk. Och med det menar jag kanske att det inte är nödvändigtvis de som förändras, utan att tiden förändras. Och då måste ju kungligheterna hänga med. Och hur kommer det bli framöver? Kommer vi se kungligheter som skickas ut i helt nya situationer? Eller kommer de liksom få väja undan allt fler frågor?
En sak står helt klar här och nu, och det är att vi här i Monarkerna följer det här med stort intresse. Vad ville kung Charles få ut av mötet med Trump?
Och hur såg intresset ut för det kungliga besöket? Viftades det med flaggor?
Vad ville Donald Trump få ut av besöket från kung Charles?
Och vad var det som hände när Trump bröt mot den kungliga etiketten?
Ginna Lindberg, USA-korrespondent för Sveriges Radio, på plats i Washington. Välkommen till Monarkerna.
Hallå, tack så jättemycket.
Du följde ju det här statsbesöket, kung Charles och drottning Camilla. Hur mycket uppmärksamhet skulle du säga att kung Charles fick, och hur mycket uppmärksamhet fick själva besöket?
Ja, det var en stor händelse för Donald Trump, och det var en stor sak i amerikanska medier. Mediebevakningen av det här besöket var intensiv. Det var enormt säkerhetspådrag, det var avspärrningar i flera kvarter runt Vita huset, och det var pyntat för det här statsbesöket. Det var brittiska flaggor tillsammans med amerikanska flaggor från varenda lyktstolpe i centrala stan. Jag var vid Vita huset när kungaparet anlände och väntade mig nog att det skulle stå folk längs Pennsylvania Avenue och var nyfikna eller vilja hylla kungen. Men det var en helt vanlig, ganska regnig tisdag i huvudstaden. Det var definitivt inga folkmassor som stod och väntade på kungen. Det var inte ens en liten klunga faktiskt.
Vad tänkte du om det, Gina?
Jag blev lite förvånad över det. Jag hade nog väntat mig att det skulle vara större intresse och att folk skulle vara lite sugna på den här kungaglansen. Men jag tror också att det kan ha att göra med att Washingtonborna, där över 90% röstar på demokraterna, de är inte så pigga på att uppmärksamma någonting som har med Trump att göra. Så att det kan ha varit det som har dämpat entusiasmen lite.
Det blev stående ovationer från både republikaner och demokrater när kung Charles höll tal i kongressen. Hur låter det nu när kungen och drottningen har lämnat sen ett tag tillbaka?
Ja, nu i efterhand så verkar ju analysen efteråt i brittiska medier verkar ju vara att det här var ett superlyckat besök ur brittiskt perspektiv. Kung Charles får massor av beröm för sitt tal i kongressen till exempel, och för hur han hanterade Trump överhuvudtaget. Så låter det på den sidan Atlanten. Här i amerikanska medier så är det liknande slutsatser. Alltså kung Charles hyllas för dels för sitt tal, men också för sin allmänna så där kungliga värdighet. Att se en kunglig makthavare som uppför sig så belevat och artigt och formulerar sig så elegant och håller sig till traditionerna, det är något som många amerikanska medier både uppmärksammar och hyllar, och många som jämför med Trump, som pekar ut att Trump är en kontrast här. Han är den som ständigt bryter mot normerna, som uttrycker sig ganska brutalt, som har gjort det till en konst att mobba folk i offentligheten. Så att de där kontrasterna är det många av Trumps motståndare som pekar på. Medan de som gillar Trump istället pekar på vilken vänskap de här två makthavarna verkar ha. Hur Trump har förmågan att knyta nära band till Buckingham Palace. Och det ger också Donald Trump lite extra glans och en sorts liksom är av kungaglitter. Så att det blir en form av erkännande på världsscenen för Donald Trump, som ju Trump eftersträvar.
Det har ju också skojats lite grann om att en del av kungens skämt var så eleganta att de liksom nästan flög över huvudet på presidenten. Vad säger du om det?
Ja, absolut. Och just det här att den amerikanska kontexten och Trumps sätt att uttrycka sig är ju verkligen mer pang på rödbetan, rakt på sak. Och att det här brittiska kungliga varianten, man är tvungen att läsa mellan raderna, och det kanske inte alla amerikaner gjorde, och det kanske inte Trump heller gjorde. Det har verkligen varit ett tema här, att även om det fanns kritik i talet, man kan tolka det som kritik när han pratade om att det är viktigt att stödja Ukraina, det är viktigt med internationellt samarbete, det där kan ju tolkas som kritik mot Trump, men landade den poängen verkligen hos Donald Trump, det vet vi inte.
Kom Epstein någonsin upp på agendan?
Ja, det här har ju legat som ett mörkt moln över det här besöket. Epstein-skandalen och skandalen kring kung Charles bror Andrew och hans nära koppling till sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Och Epstein-offer här i USA hade uppmanat kungen att träffa dem. Det gjorde han inte. Men han hade en formulering i talet som ändå antydde någon sorts erkännande. Han pratade om behovet av att stödja offer för illgärningar som tragiskt nog existerar i båda våra länder. Det där tolkas som att det var en passning till det som handlar om Epstein-skandalen.
Så här i efterhand då, kan man säga att den här omtalade mjuka makten som kung Charles kom med, funkade den?
Det finns ju en konkret effekt av det här besöket, och det är att Trump tar bort amerikanska strafftullarna på whisky som importeras från Storbritannien. Så att skotska whiskyproducenter blev ju nöjda i alla fall. I övrigt är det ju svårt att veta. Donald Trump verkar väldigt, väldigt nöjd över det här besöket. Trump verkar ju dra en linje mellan brittiska regeringen å ena sidan och kungahuset å andra sidan. Så att den här närvaron, kungen som symbol och den här kungliga närvaron, det kan bidra till att reparera relationerna på en nivå. Men kritiken mot Keir Starmer och mot den brittiska regeringen, den finns ju kvar. Så att den mjuka makten funkar väl delvis, kan man säga.
Vad vill kung Charles få ut av mötet med Trump? Kan han ha haft med sig något uppdrag?
Ja, jag tror att hans uppdrag och det han ville med det här också var just det här att se till att relationen, vänskapen mellan USA och Storbritannien består. Och det var ju också tydligt i det här talet i kongressen. Att det främsta budskapet var det, att det är mer som enar våra länder än som skiljer. För Donald Trump så handlade ju det här besöket om att visa att han är inbjuden på världsscenen och att han får ta del av kungaglansen. Och det är helt uppenbart att Donald Trump älskar kungligheter i allmänhet och kung Charles i synnerhet. Han pratade ju om flera gånger att han talade om kung Charles som min vän till exempel. Och den här kritiken mot Donald Trump för att han är burdus, att han är klumpig, att han förolämpar sina gäster ofta, det gjorde han inte under kungabesöket. Det var några enstaka tillfällen. Han kallade Charles vid förnamn vid något tillfälle utan att säga kung Charles. Och han råkade knuffa till honom vid ett tillfälle i Vita huset när de skulle göra någon manöver där vid militärceremonin. Men i övrigt så uppförde sig Donald Trump mer artigt än vad han brukar göra. Och det hyllas han ju också för i amerikanska medier, att han inte föll ner till den nivån som många kritiserar honom för att ofta göra när det handlar om att ta emot internationella besökare.
Och vad händer nu då efter besöket? Har någonting faktiskt förändrats i relationen mellan Storbritannien och USA?
Jag tror knappast att det här får några långvariga effekter när det gäller Trumps syn på den brittiska regeringen. Kung Charles hann ju knappt lämna landet förrän Donald Trump intervjuades i Sky News, fick frågor om Keir Starmer och återigen kritiserade honom för att han menar att Storbritannien inte hjälper till i kriget mot Iran. Och det där är ju för övrigt ett krig som USA har startat på egen hand utan att gå via FN, utan att gå via världssamfundet, utan att gå via NATO eller ens har det förankrat i kongressen. Trots det så skulle ju Trump vilja att Storbritannien hjälpte till. Så att hans kritik mot Keir Starmer, den finns kvar alldeles oavsett kungabesök.
Men du gillar den här besattheten med engelskt uttal. Vad är det?
Ja, men det är ju någonting med den brittiska versionen av engelska som är lite tjusigare. Och att amerikaner är besatta av brittisk engelska. De tycker helt enkelt att det låter lite smartare, mer intressant, mer övertygande när man säger något med det uttalet som kungen har. Och det var en kommentator här på CNN som sa att the standard British accent, det måste betraktas som ett hemligt diplomatiskt vapen. Därför att vad kungen än säger så låter det bättre än när man säger det på amerikansk engelska.
Lite som vi brukar säga om göteborgska.
Lyssnarfrågan kommer från signaturen en nybliven trogen lyssnare. Låt mig flika in ett varmt välkommen. Här kommer en nördig fråga, skriver signaturen. Det gäller Disneyprinsessor och handskar. Det finns tre stycken officiella Disneyprinsessor som bär operahandskar i sina outfits. Det är Belle, Tiana och Askungen. De andra prinsessorna har inte handskar. Vad Belle, Tiana och Askungen har gemensamt är att de alla är ingifta till tronen medan de andra prinsessorna är födda till prinsessor. Är det här någon form av klädkod som Disney har hämtat från kunglig etikett eller är det bara en slump, skriver alltså denna nyblivna lyssnare. Det här får du ta.
Det har ju snackats om det här på internet så att säga genom åren. Askungen Bell och Tiana, det är ju de som har handskar, och då de icke-kungligt födda. Men den tolkning som popkulturhistoriker lyfter fram, den handlar liksom snarare om att det här är tidsperioder när de här handskarna var trendiga och vilka scener som de här kvinnorna hamnar i. Och det låter ändå mer rimligt i mina öron. Om vi tar då Belle, alltså Skönheten och odjuret, ja, den här gula härliga klänningen, den utspelar sig i 1700-talets Frankrike. Askungen, gammal folksaga, så den kan man slänga in lite vad man vill. Då kanske man tänkte härligt med handskar.
Ja.
Tiana utspelar sig under det glada 20-talet i New Orleans. Och enligt kostymhistoriker då, så handlar det alltså mer om att handskar var à la mode i de här tiderna och att det helt enkelt passade i stilen. Sen tänker jag också och har sökt lite då, alltså vilka var det faktiskt som var på bal? För det är då man har sån här operahandskar, alltså långa upp till armbågen eller över. Snövit till exempel, hon går väl inte på någon bal, hon hänger ju där i stugan med dvärgarna. Och Ariel, hon är väl ändå mest under vattnet.
Ja, ja, direkt opraktiskt att simma med tygvantar på helt enkelt. Kan man se det lite som en, alltså, är det pik, är det rätt ord?
Alltså du vet att de liksom ändå vill att det kan bo något hemligt budskap i detta. Ja, att det är lite finare att vara icke-kunglig.
Ja men kanske, jag vet inte.
Eller finare att vara född kunglig då. Ja, nej men eventuellt så. Jag grävde också vidare med Anna Källsdotter som är ansvarig för kläderna på Drottningholms slottsteater här utanför Stockholm. Och enligt Anna då så var ju långa handskar hovmode på 1700-talet. Och då blir det ju då rätt med Bell här. Mm. Så det stämmer ju.
Just det. Ja, antingen så är det precis så här det var, att Disney följde så att säga den tecknade seriens mode.
Mm.
Eller så drar vi alldeles för höga växlar. Det är en av de två i alla fall.
Ja, nej, men jag har dragit så höga växlar på detta att jag har tittat igenom i princip samtliga frackklänningstillfällen med drottning Silvia. Och alltså, hon har ju handskar i handen tidigt 90-tal på Nobelfesten.
Hon bär runt på dem bara.
Ja, då sitter hon liksom med ett par handskar. Men där går hon nog också, vilket är korrekt. Alltså handskarna ska ju alltid av sen när du äter.
Ja.
För det är ju liksom himla opraktiskt.
Verkligen?
Ja.
Men du, nu blir jag så här, när du säger att de ska av när man sätts och käkar. Har vi inte sett Kate hålla på att äta med handskarna på?
Nej, men alltså på drinken kan man ha dem på.
Ah.
Och det skulle jag säga att hon har. Hon har faktiskt det än idag. Hon gör liksom ett modestatement av detta. Prinsessan Kate, supercoola svarta höga handskar till en vit klänning och liknande. Och ibland kanske ett glittrande diamantarmband utanpå. För det får man ju ha, vet du, Titti.
Ja.
Inte ringar, bara armband.
Nej, det är en tydlig distinktion där. Mm. Armband okej, okay, ringar ej okej.
Okay. Ja, så har jag lärt mig av Magdalena Ribbing. Så vi går på det.
Då är det ristat i sten.
Ja.
Har du som lyssnar precis nu en fråga till oss här på Monarkerna? Då får du gärna mejla den. monarkerna@sr.se. När vi ändå är inne på det här USA-besöket, Ebba. Det blev ju ett riktigt battle direkt. Presidenten och kungen möttes. För Trump körde sin vana trogen sitt handslag där han skickar fram näven, tar ett rejält grepp om den hand han hälsar på så att säga. Sen rycker han lite i den där och ska visa vem som bestämmer. Men det här var kung Charles väl förberedd på. Jag ger mig den på att Charles hade övat på det här med någon stackars marschalk någonstans, kanske under halva flygresan över, hur han skulle bemöta Donald Trumps klassiska dominanta handslag där han liksom äger den andra personen. För de stod där och det blev liksom lite småryck hit och dit. Men så till slut fick båda släppa och ingen riktigt vann. Det här var väl ingen inbildning bara?
Nej, men alltså här handlar det ju om att ingen av dem vill släppa först.
Mm.
Jag kunde inte låta bli och tänka att det liksom såg ut som 70-plus-männens motsvarighet till så här TikTok-dans. Att det är det här de gör liksom. Det blir liksom, åh, det här kan trenda. Du vet så här, okej, vi båda skakar hand nu. Vem släpper först? Det är lite som arga leken eller någonting.
Ja.
Det är ju fullständigt vansinne när man ser på det här handslaget. Det är fascinerande. Vilken maktkamp. I ett handslag.
Precis.
Hade du släppt först?
Aldrig i livet.
Jag släpper aldrig
först, oavsett vem jag hälsar på. Släpp aldrig först, de ska veta vem de har att göra med, tänker jag.
Oj, är det som med kramar också?
Nej, där släpper jag väldigt fort. Om det ens blir en kram så är jag först ut. Det kan jag också säga.
Vet du vad, Titti? Jag skickar med dig detta in i veckan. Mm. Prova och inte släppa kramen först.
Mm. Du är också en snabb kramare, det vet jag nog.
Ja.
Det är därför det är våra kramar när vi ses ibland är perfekta i längd. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz. Och kunglig expert är...
Ebba Kleberg von Sydow.
Producent Louise Malmberg.